Det var en det är en kjent och kär julesang vi sang nå till att börja med och eller nå rätt för tal nå. Och vi tänker kanske att det är naturligt att ta akkurat den texten som vill varit dagens huvudtext idag. Men jag tänkte att det kommer nog inom den texten som är dagens huvudtext som står i Matteus 1:18 till 25 som handlar om Jesu födsel. Men har en annan text som står hämtad ifrån Sefania. Det är en bok som kanske inte vi har brukat så mycket att tala över eller läsa ifrån sånt sätt. Men det har likväl ett klart och viktigt budskap. Ett budskap om dem, ett budskap om omvändelse och ett budskap om frälse. Men också tar det utgångspunkt i det som är julas budskap. Det som är som handlar om Jesu komme och om Guds frälse, som vi hörte. Och så har vi sagt här i starten att tema för talen idag ska vara glädje över Guds frälse. Glädje över att det är att Gud har fått lov att komma till denna världen för att bli vår frälser. Och så ska vi bara nämna och kanske också komma in på det mer senare. Men Jesu namn som vi också känner. Det betyder ju eller Jesus betyder Herren frälser. Och då ser vi att det Bibeln handlar om och det Bibelns budskap är det är det här Guds frälse för var och en av oss. Vi ska ta och läsa dagens text och den står skriven i profeten Sefania ifrån det 3:e kapitlet och från det 14:e till och med det 17:e vers och det lyder Jesu namn. Bryt ut i jubel, Sions datter. Rop av fryd, Israel. Var glad och fryd dig av ett helt hjärte, Jerusalems datter. Herren har tagit bort dina straffedomar. Han har drivit ut din fiende. Israels konge, Herren är i din mitte. Du ska inte se någon olycka igen. På den dagen ska det sägas till Jerusalem, frykt icke. Sion, la icke dina händer synke i avmakt. Herren Gud är hos dig. Han är den mäktige som frälser. Han fryder sig över dig med glädje. I sin kärlighet ger han dig vila. Han fryder sig över dig med jubel. Ja, Herre Jesus, det här är ditt ord. Vi ber dig bara om att du må vara med och välsigna det ordet som du har gett oss idag. Var med och ge oss undervisning till eftertanke, undervisning till kunskap och kännskap av dig. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Det står här i vers 17, i sista vers vi läste. Herren Gud är hos dig. Han är den mäktige som frälser. Han fryder sig över dig med glädje. I sin kärlighet ger han dig vila. Han fryder sig över dig med jubel. Och så hörde vi också i begynnelsen att bryt ut i jubel, Sions datter. Rop av fryd, Israel. Vi har ett budskap om att här är något som jag ska ha väldigt god grund till att glädja oss över. Det är att få lov att Israel, som det var snack om här, och den talte speciellt till, hade all grund till att fryda sig, glädja sig och prisa Herren. För det var något stort och vidunderligt som hade skett. Sefania, han förkynner om en tid där han ska få lov att uppleva frälse. Där han ska få lov att uppleva ny kunskap. Att det ska ske nya ting som inte hade skett tidigare. Hvis vi går in i bibelhistorien och tar grunden lite över. Historien, bakgrund för Israel. Hur Israel blev utvalt. Eller hur världen blev till. Så vet vi det att när världen blev till så var det Gud Fader, Herren, Kristus. Eller Gud som skapade alla ting. Han befalte, og det ble skapt. Han befalte, han skapte dagen, han skapte natta. Han gjorde alle ting. Men så gikk det en stund, og så det han hadde skapt. Han hadde skapt Adam og Eva, for eksempel. Så gikk det en stund. Og så falt de, i synd inn i verden. Den falt og kunne ikke miste fellesskapet med Gud, som Gud hadde skapt dem til å leve i fellesskap med seg selv. Gud hadde skapt Adam og Eva til å leve i fellesskap med seg, og han hadde lovt at de skulle få alle ting på grunn av det. Det var begynnelsen av alle ting. Men så gikk det en kort stund, en liten stund, og så kom slangen, som det står om i Bibelen, og fristet Eva, og sa at, var det sånn at Gud hadde Gud virkelig sagt at du ikke skulle røre det og det treet, kunnskapens tre? Hvis han rørte av kunnskapens tre, skulle vi få lov å bli som Gud. Og så hørte Eva på slangen der, og spiste selv av treet. Senere så kom også Adam der, og så ga Eva også Adam av det samme treet å ete. Og så falt de begge i synd. Og mistet fellesskapet, mistet tilstedeværelse sammen med Gud der i Edens hage. Og så måtte Gud føre dem ut av Edens hage. For at de hadde falt i synd. Så kunne heller ikke Gud, Gud var en hellig Gud, og så vi leser om i Bibelen, så var han tre ganger hellig Gud, som ikke tålte synd, og ikke kunne være sammen med synd. Og derfor måtte Adam og Eva føres ut av hagen. Og så måtte de begynne å dyrke jorda, og gjøre alt det her. Det var starten på hele verden. Det var begynnelsen på menneskenes opprinnelse. At de holdt ikke ut. De falt. De feilet. Og vendte Gud ryggen. Også fordi at de ønsket å bli som Gud selv. Og få kjenne på godt. Kunne skille mellom godt og ondt. Og sånn kan vi gå gjennom Israels historie også. Gud utvalgte seg et folk og gi dem de store, vidunderlige løftene. Og utvalgte seg Abraham. Men så gikk det en stund, og så ventet også, så falt også han i synd. Eller folket, Israels folket, i synd. Og ventet Gud ryggen. De glemte den Gud de hadde fått fellesskap med. Og så kan vi kanskje bare stoppe der og tenke at nå er alt over. Nå er alt ut. Håp ute. Gud vil ikke ha noe mer med oss mennesker å gjøre. Men det er ikke sannheten. Det er ikke det virkeligheten. Og det er det vi hører litt, et liten start, en liten begynnelse på, et lite løfte om her hos Sefania. Bryt ut i jubel, Sions datter. Rop av fryd, Israel. Vær glad og fryd deg av et helt hjerte, Jerusalems datter. Herren har tatt bort dine straffedommer. Han har drevet ut din fiende, Israels. Israels konge, Herren er i din midte. Du skal ikke se noen ulykke igjen. Sånn startet denne her teksten. Og hvordan var det med Israel og Israel-folket på den tid som Sefania levde? Hvorfor måtte han forkynne et sånt budskap om at de måtte, skal glede og prise? De skal bryte ut i jubel, hele Sions datter, hele Israel, av glede. Fordi, hvis vi går tilbake i teksten og ser også hva som sto i dagens, eller i Sefania, hva som kjennetegnet er han som profet. Det er sikkert mange ting å si. Men det vi leser, hvis vi går i her Det är en bok som är väldigt kort. Som består av tre kapitel. Och den startar med att han talar om Herrens stora dag. En dag där det blir dom, där det blir uppgör för denna världen. Där Gud ska komma och ta ett ändeligt uppgör med det som skedde med Adam och Eva. Då det ska vara Herrens dag. Då det ska bli ett uppgör med synd. Och vi ska dömas. Vi som människa. Alla människor ska bli ställt till dom. Framför Gud. Framför Guds trone. Det är en domsdag. Och Gud minner folket på hvordan det går med dem. För de har levt slik och slik. De har glömt Gud. De har vänt Gud ryggen. Och då står vi upp genom Israels historia gång efter gång. Så hade de en gudfryktig konge. De väntade om till Gud. Så gick det i stund. Och så glömde de vad Gud hade gjort för dem. Och så började de att tillbe avgudarna. Eller de gudarna som tillhörde hedningefolket. Som där var nabofolk. Och så glömde de Herren. Vi kan läsa här i profeten Sefania. Det står här framme i vers 2 i kapitel 1. Jag ska fullständigt rydda bort allt från jordens överflate, säger Herren. Jag ska rydda bort människor och dyr. Jag ska rydda bort fåglarna under himmelen, fisken i havet och alla anstötstenar samman med de ogudliga. Jag ska rydda människor från jordoverflaten, säger eller utrydda människorna från jordoverflaten, säger Herren. Så startade han denna boken med ett allvarligt budskap till de människor som levde. Så hur som går det här det vill som dere lever nu så har han en plan om att utrydda alla människor. Och så står det vidare här i vers 4. Jag ska räcka ut min hand mot Juda, mot alla dem som bor i Jerusalem. Den rest som är igen av Baal ska jag utrydda från detta sted. Jag ska utslätta augustprästerna och prästernas namn. Och i vers 5 och 6 så står det här. Jag utrydde dem som tillber himmelens härskare på hustakene. Den som tillber och svärger med Herren, men som också svärger med Milkom. Jag utrydde dem som har vänt sig bort så de inte följer Herren. Och verkar har sökt Herren eller spurt efter ham. Det var situation i Israel på den tiden som Sefania levde. De hade vänt sig väck ifrån Gud och bunt och tillbe av guden. Och Milkom, det är också vi har känt ett annat namn som är Molok, som var känt för barnoffringar. Och vi vet också att på den tid som Sefania levde, i stora delar av den tiden, så var ju Israel Nordrike. Det var ju ett rike som ängel från starten av väntade Gud ryggen och började att bygga sina egna alter. Och tillbe egen Gud för att kongen där fryktade att visst de tillba i Jerusalem så skulle gick det kort lång tid så ville bägge nationerna vara ett fälles nation igen och han ville miste sin makt. Så han lagde en egen gudstyrkelse i norr. Där de tillbade de samma gudan som i nabolandet. Men i sör så hållte han sig fast till den levande Gud. Men inemellom hade han kongar som vände Gud totalt ryggen och glömde han. Eller underveis så blandade han med andra gudar. De levde inte ens bara för Herren. Men också, vi må göra lite för den andra guden också. Eller vi kan blanda, vi kan dela. Han kan vara delt med andra. Vi må, för sikkerhets skull så må vi också söka stötte hos andra gudar. Sån var det i Israel. Och rätt för det här han här skrev så var det också en av de mest icke-troende kongarna i Juda, i Sörriket, som regerte. Och han byggde offerhöva runt omkring på fjällen. Och han tillbade både Milok, Baal, Astarte och andra Och han förföljde dem som inte ville göra det. Men så får vi också Stefania här som vill önska och kynna ett klart och tydligt budskap. Det är en tid för att vända om. Det är en tid för att söka Herren. Och jag tänker att Gud måtte den gången som nu få folk till att stoppa upp, till folk till att tänka sig om en gång till. Vi ser oss ut i vår värld idag. Så är det också så att hur är det med våra män, med våra de som styr i landet? Eller styr här i Norge? Eller styr i andra land? Jo, är det slik att våra ledare önskar att höra Herren till? Jag vet inte. För jag har en statsminister som beskriver sig som kristen och hans kone är präst. Nyligen blev det. Men ser vi i den politiken han vill genomföra att det vill vara något mer gudfryktig med den? Hur står det till med vår kristenhet idag? Jag tror mycket av det samma som vi hör här om Israel också kan tas tillbaka till vårt folk. Hur vi har blivit slöva, hur vi har vänt Gud ryggen. Vi ser bara det i diskussion ute i samhället om homofili. Att det också till och med ska vara accepterat in i kyrkan. Där synd, det är inte lov att tala längre om synd. Men talar om synd så lärer vi inte i samhället med kyrkans lära. För exempel. Det är bara för att ta exempel för det som sker i den kristna menighet. Vi kan inte snacka om en Gud som dömer. För han är ju bara kärlighet. Men vad snackar vi om? Vad vi hör i dagens text? Det är en Gud som talar om en tid där han ska komma och döma folket. Om Herrens dag. En domsdag. En dag där Gud på en speciell måte ska döma. Det är inte bara sitt folk, men alla världens nationer. Och jag tror att vi tränger att bli minna om dessa ting. Och så nu i den här juletiden. När vi väntar på att Jesu barnet ska bli fött. In ibland oss. Så må vi skönna och förstå. Varför var det nödvändigt för Jesus att komma till denna världen? Var det för att klappa oss på skuldra och säga, det går nog bra. Det går nog bra. Eller var det för att han hade en större och viktigare uppgave? Vad var det jag sa till att börja med? Att Jesu namn, det betyder Herren frälser. Eller Herren är, vi kan också säga, Herren är frälse. Och det är akkurat det. Han kom till denna världen för att frälse oss. Han blev född in i denna världen. Ja, inte den gång, inte som en domare, men för att komma och frälse. För att kunna komma hit och lida och dö. Och så tänker vi många gånger att när Jesus kom in i denna världen så var det så många, jag har nämnt det många gånger för. Jag tror att de flesta av er i alla fall har hört det. Men likväl så tror jag att jag vill nämna det idag också. Och vi tänker så ofta att sånt som vi ser på julekorten, då ser vi det var låg Jesu barn i krybben, sånt som här nere. Så kom då några änglar där. Så kom getaren och så kom de vise män. Ja, hela världen har ju visst att Jesus blev född denna julenatt i Betlehem. Var det sån? På ingen måte. Men hur var det när Jesus kom in i världen? Ja, Jesus hade visst sig för Maria och Josef. Och så var det för hennes släktning Elisabet och hennes man. Den visste om att det skulle bli fött en son, ett barn. Så var det någon andra, Anna och Simon i templet som också hade kanske visst om, de visste det kanske, hade vetat om att Jesus, att världens frälse skulle födas. Og så var det de vise menn som vi hører om. Vi skal ikke si om de var 3 eller om de var 100 eller hvor mange de var. Men det er ikke vesentlig her. Men de vise menn hadde blitt åpenbart at her skulle bli født en konge. Men hverken kongen I Jerusalem, Herodes, eller noen andre I Israel, eller presseskapet, satt og ventet kanskje på at det skulle skje noe. Men jeg visste ikke at I natt, I dag, fødes det en kongssønn. De hadde ikke ventet det. Det var stillhet. Det var ingen som var oppmerksom på at I dag skulle Jesu barnet bli født. Eller ikke I dag, men den dagen han ble født. Likedan så var det også den dagen han døde på korset. Vi tenker kanskje at det var den store, hele verden visste om at nå ble Jesus døde han på korset. Det vi har hørt om de store undene. Men sånn var det jo ikke. Ja, de visste om det I Jerusalem. Og de visste kanskje om det I Israel. Det spredde seg fort et rykte om at her skjedde det noe stort. Det var, skjedde noe spesielt i Jerusalem I påsken. Men visste de det I Norge? Visste de det I USA? For å si det sånn. Eller hva noen heter på den tiden. Men ellers rundt omkring I verden. Så var det lite kunnskap om hva som skjedde der nede I Jerusalem. Når Jesus måtte dø. Og derfor så hører vi om en domstid. Da Jesus skulle dømme. Og hvordan det stod til med den åndelige situasjonen I Israel. Så står det videre her I vers 7 og 8, og kanskje 9. I Sefania 1. Vær stille for Herren Guds ansikt, for Herrens dag nær, for Herren har gjort I stand et slaktoffer. Han har innviet sine gjester. På Herrens slaktoffers dag skal det skje. Jeg skal straffe fyrsten og kongens barn, og alle dem som kledd I utenlandske klær. På den dagen skal jeg straffe alle dem som hopper over dørterskelen, den som fyller sin herres hus med vold og svik. Han gir en enda klarere budskap. Slik står det til med dere, at dere skal dømmes fordi dere ikke ville leve sammen med Gud. Det det budskapet Sefania forkynner og underviser. Men så står det også noe videre, hvis vi går videre utover I teksten. Så kommer han I vers 2, I kapittel 2. Så kan vi lese videre her fra vers 1. Samle dere, ja, kom du skamløse folkeslag. Før rådslutningen blir fullbyrdet. Den dagen kommer farene som agner. Før Herrens brennende vrede kommer over dere. For Herrens vredens dag kommer over dere. Søk Herren alle dere ydmyke på jorden. Dere som følger hans bud. Søk rettferdighet og ydmykhet. Kanskje dere kan bli skjult på Herrens vredes dag. Så kommer han, ikke bare å forkynne dom, men han forteller dem også at det mulighet for å vende om, men da må dere søke Gud og søke Herren. Han som har omsorg for dere, men så kanskje dere vil slippe unna dommen hvis dere blir vende om og tror på meg. Det også det budskapet som vi kan formidle videre I dag. Vend om, søk Gud. Som vi hørte, og som nevnt I dag. Det en tid for dom, og det en tid for frelse. Men skal vi bli frelst, så må vi vite hva vi skal bli frelst vekk ifra. Og det vekk ifra dommen, ifra døden, ifra fortapelsen. Det det Gud og Sefania her vittne om. Og hvis de begynner å søke Gud på nytt, søke hans ord, søke hans lov, så kanskje dere skulle bli skjult for Herren på Herrens fredesdag. Kanskje dere skal slippe unna det som Gud hadde tenkt å gjøre med dere. Ikke fordi dere fortjente det, men fordi at Gud ombestemmer seg. Fordi at dere har søkt ham. Og så vitner han videre også hvordan det vil gå med folkeslagene, og hva dom som skal føle oss for dem. Fordi de har tilbedt andre guder, blant annet. Og hvordan de har oppført seg i forhold til Israel. Vi har et kall til å vende om. Og det også som julens hovedbudskap. Det ikke bare det at Jesus kom hit til verden for 2000 år siden. For å bli født inn i den verden som verdens frelser. Og sen skal han dø og stå opp igjen. Men det også noe som mer viktig. Og som enda mer å huske på. Det at han en dag, han kom til denne verden. Han kom til denne verden for å sone vår synd. Han gjennomførte han sonet vår synd. Slik at vi skulle få lov å få fellesskap og få kunne være i nær med Gud. Og leve ham nær. Søke Gud av vårt hjerte. Og så det han som kommer med frelsen. Men det samme må han også i dag. For vi som mennesker, vi som nasjon, vi som folk, har også i dag, som jeg har sagt så mange ganger tidligere i denne talen, så har vi glemt ham. Vi har en tid for kanskje et år, der vi har opplevd en pandemi, og vi ser her i dag, og vi må sitte med munnbind, vi må holde avstand. Og sånn var det også på denne tida. Det står om tidligere, det var byen var øde og forlatt. Men de kunne ikke vandre fritt omkring. Og vi skal ta og lese her litt fra Sefania 3. Vers. Vi kan lese fra vers 2. Hun har ikke hørt på røsten. Hun tok ikke imot rettledning. Hun har ikke stolt på Herren. Hun har ikke holdt seg nær til sin Gud. Det her handler om Jerusalem. Hennes ledere er som brølende løver. Hennes dommere er lik ulver som om kvelden. De lar ikke et bein bli igjen til morgenen. Hennes profeter er tøylesløse menn som går troløst fram. Hennes prester har vanhelliget helligdommen. De har øvd vold mot loven. De vil ikke holde loven. De gjør skam på loven. I vers 5 står det: Herren er den rettferdige i hennes midte. Han gjør ikke urett. Hver morgen fører han sin rette dom fram i lyset. Den skal aldri svikte, men den urettferdige kjenner ingen skam. Han har ikke skam, han har ikke respekt for det som Gud har gitt ham. Og så klager han over at det er ugudelige, eller de som er det skulle være deres ledere, er ikke deres ledere. For de fær like ille fram og anbefaler faktisk folk å leve i synd. Han taler om Jerusalem, hvor ille det far til med henne. Men så kommer vi til et løfte videre i denne boka. Han taler om hvordan det står til med folket. Han taler om dom. Han taler om at det er en mulighet for å vende om. Han gjentar hvordan det står til med folket. Og så står det her i vers 8 og vers 9. I kapittel 3. Derfor, vent på meg, sier Herren, til den dagen jeg reiser meg for å ta bytte. Min dom er å samle folkeslagene og kalle sammen kongeriker for å utøve min harm over dem. All min brennende vrede for hele jorden skal fortæres med min nikjærhetsild. For da skal jeg gjøre folkenes lepper nye, så de blir rene. Så alle påkaller Herrens navn og tjener ham som en mann. Han skulle samle alle folkeslagene sammen for å utføre sin dom, og så skulle han frelse dem fra sine synder. Han skulle gjøre deres folkeslags lepper nye, så de blir rene. Han taler om at her er et løfte om at det skal skje noe nytt. Det skal være en rest, en del av folket som skal vende om, både av Israel og verdens folk. Som skal vende om igjen og søke Herren. Og så kommer vi til det som dagens tekst. Så vi har lov å takke og prise Herren. Fordi at han har en plan for å frelse sitt folk. For å frelse oss som lever her i Norge i dag. Og da trenger vi å gå ut og forkynne et budskap. Om at det er tid. Det er en tid for alt. Men det er også en tid for å vende om. Det er en tid for å søke Gud. Vi kjenner på, også i dag, når vi kjenner at det blir så øde, at vi har vanskelig for å kunne samles. At det blir sjeldnere og sjeldnere vi kunne samles. Så opplever vi også at det er lett å si at, nei, i dag skal jeg sitte hjemme. I dag skal jeg også ta det med ro. Og jeg tør ikke å fære for at, for å høre Guds ord. Jeg kan bli smittet. Men hva er det Gud taler til oss? Hva er den beste medisin for å hindre, for å motvirke Guds vrede? Motvirke at Gud lar sykdom komme inn over folket? Jo, det er at vi igjen begynner å søke Herren med lyst. Vi søker ham med lengsel. Og jeg tror at det her, jeg skal ikke tale imot noe som helst, men jeg tenker på at jeg tror det her er en tid som vi lever i dag. Da vi ser, hva er det som betyr noe i mitt og ditt liv? Er min gudstro så viktig? Er det noe som jeg har kjært? Er det noe som jeg vil kjempe for å ta vare på og beholde? Eller noe bare, ja, når myndighetene bestemmer at du får ikke lov å samle, så sier jeg ja og amen, og så er vi ferdig med det. Og så er jeg fornøyd med å kunne ta og slappe av og glemme Gud en liten stund. Eller er det en tid for å våkne opp, for å spørre seg selv, hvordan står det til med oss? Vi som har stått på og laget møter og stått på og vært flittige i Guds rikes sak. Er det bare for å fremme meg selv? Eller hva er min hensikt? Hva er min bakgrunn for å gjøre det jeg gjør? Er det noe jeg gleder meg over? Er det noe jeg lengter etter? Eller bare gjør av ren og skjær plikt? Jeg stiller spørsmålet. Jeg tror at vi trenger å tenke over det. Jeg tror at vi trenger å spørre oss selv. Hvor viktig er Gud for oss? Hvor viktig er min tro? Skal Gud ta meg til seg fordi at jeg har vært så lydig og stått i hans tjeneste? Eller er det fordi at vi har en nådig Gud som elsker meg? Som jeg ønsker å ha fellesskap med og ønsker å høre til? Og hva stod det også? Vi hørte i dagens tekst, men vi skal også lese hva som står i profeten Zakaria. I det 9. kapittelet. Der har vi enda mer inn mot, som enda tydeligere peker frem imot Jesus. I profeten Zakaria, kapittel 9, vers 9-10. Da står det. Fry deg stort, Sions datter. Bryt ut i jubel, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Han er rettferdig og kommer med frelse. Ydmyk og ridende på en esel og en eselfole av sinninnens fole. Jeg skal utrydde vognen fra Efraim og hesten fra Jerusalem. Krigsbuen skal utryddes. Han skal tale fred til folkeslagene. Hans herredømme skal nå fra hav til hav, fra elven til jordens ender. Vi minnes om å prise Herren på nytt. Og så hører vi en tekst i dag som tydelig taler inn imot mot Jesus och det han gjorde i påsken. Vi hör om att han skulle ri in på en äsel, ett äselinne. Ja, han kom ridande in i Jerusalem på palmesöndag. Akkurat sånt som det står här. För att frälse han som är en nådig, barmhjärtig, omsorgsfull Gud. Som älskar dig och mig. Som har kärlighet, som har omsorg för oss. Som önskar att du ska höra ham till. Och vara ham när. Att du ska vara hans barn. Inte för att du var så gudfryktig. Inte för att för mig för exempel. Så jag kan aldrig, min frälsesgrund kan aldrig bli det att jag står här på talarstolen och förkynner ordet. Den kan bara vara en ting. Och det är egentligen det som genomsyr hela Bibeln. Och det är ordet Jesus. Det är bara han som kan frälse. Och det är bara han som kan ge frälse. För du är rättfärdig. Du är helig. För att Gud är helig. Och Gud är rättfärdig. Eller Jesus är helig. Och Jesus är rättfärdig. Den enaste grund till frälse. Och det som är Bibelens budskap. Som det handlar om från start till slut. Det handlar om, som det står också i begynnelsen av Johannes 1. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud. Ordet handlar om Jesus. Och Jesus är ordet. Och Jesus är Gud. Och han är vår frälse. Så Bibeln, alltså ordet, det handlar om en ting. Alltså om Jesus och hans frälsesplan för oss människor. Och därför är det också så viktigt att huska på det. Att en dag så vill också Jesus komma igen. Inte som den första gången som en liten barn. Men den dagen så kommer han ned på Oljeberget i Jerusalem. Och då ska det inte vara som de förra gången. Att det var bara en liten flock. En liten flock som såg att han kommer. Men då ska alla jordens nationer, alla folk kunna se det. Inte för att vi kommer så att vi alla är i Jerusalem. Men jag tror att vi har fått, vi som vi känner samhället idag, så har vi både internet, vi har data, vi har tv och alla andra ting. Så det att Jesus kommer, det kan åpenbara, det kan kringkas över hela världen. Då kommer han som herre. Då kommer han som konge. Och då kommer han för att ge dig ära. Och så må vi spöra. Är du redo? Är vi redo? Är vi klar? Är vi klar till hans ändliga dom? Och är vi klar till att han kommer för att hämta sina? Och så ska vi, som det var idag. Bryt ut i jubel, Sions datter. Rop av fryd Israel. Var glad och fryd dig av ett helt hjärte, Jerusalems datter. Och så står det här i vers 16. På den dagen ska det sägas till Jerusalem. Frykt icke. Sion, lag dina händer stynka i avmakt. Herren Gud är hos dig. Han är den mäktige som frälser. Han fryder sig över dig med glädje. I sin kärlek ger han dig vila. Han fryder sig över dig med jubel. Han ska glädja sig över att akkurat du är där. Och att du vill höra ham till. Han kommer igen. La oss tacka och prisa Gud för hans stora nåde, barmhärtighet, omsorg och kärlek för oss alla människor. Och la oss söka han och önska fällskap med han. Och önska be för våra kära bland och nära. Mattias som har fått lov att höra ordet och lära ham att känna. Så att de kan få lov att ha fått del i det här samma budskapet om en Gud som inte bara han är en han dömer, men han också vill ändå mer, så vill han frälse. Så vill han att du ska höra ham till. Att du ska ha han i ditt hjärta. Och han ska få lov att bo och stå mitt ibland sitt folk, mitt ibland oss kristna och troende. Och bo mitt in i vårt hjärta med sin ånd. Ja, Herre Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig och ber om att du också idag, og være med oss alle mennesker. Så ser du alle som ikke enda har tatt imot deg. Alle som ikke kjenner deg og ikke har lært deg å kjenne. Så ber vi, Herre. Skap en lengsel, skap en nød, skap en lengt etter å virkelig få lov å se og kjenne deg. Du som har vært med og skapt alle ting. Du kom inn i verden som et lite barn. Døde ble gjort til synd for alle, for oss. Du ble gjort til skam. Du ble gjort til synd. Du som ikke tålte noe som helst synd, ble gjort til synd for oss, slik at vi skulle ha fred og få fellesskap, nærhet, kunnskap om hvem du er, og kunne bli dine barn. Ja, Herre Jesus, vi takker og priser deg for din storhet, og for du er en nådig og barmhjertig Gud som elsker oss alle. I Jesu navn. Amen.